Det är måndagen den 12 september. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss. Hörrni, nu är det över valet och det blev precis så jämnt som vi förväntade oss. Allt är inte färdräknat, men som det ser ut nu, dagen efter, skiljer mindre än procent mellan regeringsalternativen och det är högersidan som verkar få majoritet. Det återstår att invänta det exakta valresultatet och mandatfördelningen. Nu vidtar ett digert arbete, inte bara för politiker och tjänstemän, utan också för oss kloka förståsigpåare för att reda ut det här. Vad har hänt? Varför hände det? Och framförallt, vad händer nu? Med mig för att kara ut de första stora toverna i denna ull har jag Svenska Dagbladets ledarsidas redaktionsledning, närmare bestämt Tove Livendal och Peter Wendblad. Varmt välkomna båda
två. Tack så mycket.
Tack, tack.
Peter, du har sovit en och en halv timme i natt, berättar du. Det är bra att det är podd, kan vi säga. Orkar du vrida resultatet lite till?
Jag får se om synapserna svarar när du börjar ställa frågor.
Ja, det tror jag säkert. Tove, du ser som vanligt ut, som du har sovit på liljebäddar.
Absolut, och jag har ju hunnit kamma mig också, till skillnad från Peter.
Ja. Vi drar väl igång direkt. Knapp majoritet för högerblocket, alltså Tove. Vågar du glädjas?
Försiktigt, men osvurigt är förstås bäst. Det ska väl i och för sig mycket till nu. Och det skulle behöva innebära att de röster som är kvar att räkna skulle uppvisa ett helt annat mönster, och det verkar osannolikt. Så att, jo, men en försiktig glädje. Och sen är det ju, som vi talade om innan valet, att här finns inga gyllene segrar att utropa, utan det man vinner, om det nu blir så att Ulf Kristersson får bilda regering, det är ju bara en stor hög med svårt arbete.
Mm. Första steget i någonting som behöver göras mycket mer på, så att säga. Mm. Peter, det var ju ganska intressant igår. Vändningen smög sig liksom på valvakna bakifrån. På tv satt de och pratade om någon magisk kvart eller vad det var. Ingen fattade vad som hände. Man idisslade Valu för 50-11 gången och plötsligt hade högern vunnit. Alla hängde inte riktigt med där kanske.
Nej, men och jag har egentligen ingen aning på vad jag grundade det på, men jag sa redan när Valu kom att den här marginalen är för liten för den rödgröna sidan, så att det här blir maktskifte. Mm. Har jag vittnen på också.
Ja, det ska ju sägas då att jag och Peter satt bredvid varandra och jag gick iväg och köpte en öl, och sen när jag kom tillbaka så Peter, nu har det svängt en halv procent eller vad det var. Något sånt där.
Ja, det gick väldigt fort ett tag.
Ja. Tove, hängde du med i den där snabba vändningen när det skedde?
Ja, jag satt ju bredvid er.
Så det är klart du gjorde.
Ja, det är klart att det. Man ser till att hålla sig nära de uppdaterade. Nej, men det var ju just det här när marginalen först var väl 0,9, sen 0,4, 0,2 och sen hade det vänt. Mm. Och det är klart att de som följde, vi befann oss där och då på Moderaternas valvaka, och det hördes ju så att säga då och då glädjetjut som dök upp. Så att det var ju också en indikation på att någonting hände, för dessförinnan hade det varit en väldigt, vad ska man säga, ljum ljudnivå.
Mm. Precis. Jag kommer ju faktiskt från Liberalernas valvaka, och där var man ju glad över Valu för sin egen del, för att man då fick en bekräftelse att man skulle vara kvar. Men det såg ju ganska dystert ut när det gällde maktskifte, och det märktes också när man kom till Moderaterna. Vi ska prata kanske om det. Tove, de här blandade känslorna. Jag antar att det är så för att nu för första gången sedan 1976 verkar då Moderaterna inte bli näst största parti. För första gången någonsin så finns det inget borgerligt parti bland de två största. Hur stort är det här smolket i glädjebägaren, tycker du?
Jag tycker att det är en stor sak. Och det gör ju, tycker jag, att det är extra viktigt att det blir en borgerligt ledd regering. Därför att annars, om det är så att vi kommer fortsätta med en socialdemokratiskt ledd regering, då blir det största oppositionspartiet och den, så att säga, grundläggande konfliktlinjen som stadfästs i hur riksdagen arbetar, det blir mellan socialism och nationalism. Mm. Och det vore väldigt olyckligt. Är det så att Moderaterna får leda en regering, så kommer det fortsatt att vara en konfliktlinje mellan liberal konservatism och socialism. Och det är en konfliktlinje jag tycker kommer att gagna Sveriges debatt och samhällsutveckling mycket mer.
Ja, den har ju fungerat hyggligt väl det senaste seklet, så vi kanske inte ska överge den i första taget.
Exakt.
Peter, samma fråga till dig. Gladast igår var ju Sverigedemokraterna. Hur mycket grumlade din belåtenhet att de blev så stora?
Alltså jag tycker naturligtvis att det är tråkigt att Sverigedemokraterna blev stora, men samtidigt inte jättemycket. Alltså, jag tror att dynamiken i den här regeringsbildningsprocessen och sen i utövandet av regeringsmakten, jag tror faktiskt inte att det kommer att påverkas jättemycket av att Sverigedemokraterna är större. De har ju fortfarande svårt alltså, genom att sätta kraft, alltså sätta kraft bakom sina mandat. Så de har ju egentligen inte, om man kokar ner det till matematiken, så har de ju inte ett särskilt mycket bättre förhandlingsläge nu än om de hade hamnat på 16% eller 17%.
Liksom. Nej, det är väl en psykologisk eller symbolisk effekt som man är ute efter, de som varnar för att det här har så stor betydelse.
Ja, men den effekten hade ju blivit betydligt större om det hade blivit fortsatt rödgrön regering och Sverigedemokraterna skulle vara det största oppositionspartiet. Mm.
Fortsätt med dig Peter, jag tänkte då de moderata reaktionerna. Ulf Kristerssons framträdande igår på valvakan, den kom ganska sent, jag hade hunnit åka hem, klockan var väl närmast ett. Han var ganska försiktig i sina uttalanden, var det rätt ansats tycker du?
Ja, det tycker jag. Mm. Det var väldigt mycket Ulf, men det var naturligtvis också medvetet statsmannamässigt att vad säga. Tona ner konfliktnivån, tacka för god match och liksom bjuda in jag bjöd ju även in vad säger, den nya oppositionen till politiska överenskommelser där det är möjligt. Alltså, man kan ju säga att han vände ju Magdalena, den logik som Magdalena Andersson använt under varelsen vände han ju tillbaka till henne. Alltså hon har ju kritiserat Ulf Kristersson för att liksom ha stängt dörren till samverkan på olika sätt. Men nu är det ju han som har initiativet och kan liksom rikta samma fråga till henne. Mm. Så att han synar ju henne nu.
Precis. Men när Socialdemokraterna talar om samarbete så kan man väl tänka sig att det i huvudsak handlar om samarbete från när de själva sitter i regeringsställning.
Absolut.
Kan man misstänka.
Så blir det sannolikt. Men även om jag tror att det kan bli så att det blir politiska liksom breda politiska överenskommelser under den kommande mandatperioden i en del större frågor. Mm.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Tove, jag vänder mig till dig. Vad tycker du om Ulf Kristerssons ansats både i talet igår och det vi vet hittills, det här med att det var ju inte det här stora segertalet, inte det här stora revanschistiska talet, haha, där fick ni, utan han är ju försiktig och ja, väldigt moderat. Tycker du också det var rätt ton?
Jo, men jag tycker att det var klokt att lägga sig på den nivån. Dels därför att det kan vara vådligt att utropa någonting. Som man säger, man ska inte sälja skinnet innan björnen har blivit skjuten. Så det tycker jag är klokt. Men sen också, precis som Peter är inne på, så är det, han måste ju agera som om han kommer att bli statsminister. Och då är det också, han kan kosta på sig att vara en stor sint segrare om det nu blir fallet.
Mm. Och Tove, om vi tar det härifrån, hur tänker du att Moderaterna bör agera? Eller hur tror du man kommer att agera?
I relation
till övriga partier och ja, i det vidare arbetet?
Ja, om man ska ta honom på orden så underströk han ju det här som nästan aldrig nämns, att Moderaterna heter ju faktiskt Moderata samlingspartiet. Han gjorde en poäng av att vi är ett parti som är just det. Och nu är han, härtill är han nödd och tvungen givet hur det parlamentariska läget ser ut. Men jag tror också att det är en ärligt, han är både nödgad till det, men jag tror att det passar honom, hans person också, väldigt väl. När jag minns när han var socialborgarråd så tyckte han det var toppen att citera Gustav Möller och lyfta fram det här liksom arvet som Sverige har på olika sätt, snarare än att försöka göra det till en moderat berättelse om Sverige. Så att jag tror att det här passar honom väl. Han är nog inställd på att försöka åstadkomma just mycket av en samling, snarare än att markera blocktillhörighet.
Om vi ska fortsätta lite det spåret, Peter. Vi som känner till Moderaterna vet ju att det liksom har funnits så här. Socialdemokraterna har ju alltid velat vara solen som alla partier kretsar kring. Moderaterna är ju det andra partiet som har den ambitionen, även fast det liksom inte alltid har lyckats. Men det fanns ju redan inför förra valet att man såg att man hade möjlighet att samla olika typer av majoriteter i olika frågor. Är det dit så att man är lite på väg, man vill komma dit igen så att säga? Är det så vi ska förstå det moderata agerandet?
Ja, jag tror i alla fall att man vill testa förutsättningarna för det. Mm. Och därav den här utsträckta handen till Magdalena Andersson som kom i talet igår.
Just det. Jag tänkte fråga, vi tittar ju på en ny riksdag nu. Den är inte helt klar, men vi tror ju ändå att det finns en högermajoritet. Tove, vad skulle du säga, om vi tittar på rena sakfrågor, vad är det som plötsligt blir möjligt i denna nya riksdag som inte var det tidigare, om vi bortser från regeringsbildningen? Finns det några sakfrågor som helt plötsligt nu når majoritet?
Jo, men det finns det, och Mattias Svensson skriver faktiskt en hel ledare om det i morgondagens tidning, och en sån uppenbar fråga handlar ju om kärnkraften. Och där har ju, vi fick ju ett väldigt gott besked här precis innan valet med den här lilla valkompassändringen som Socialdemokraterna där man gick från att tycka att den utbyggnad av kärnkraften var ganska dålig till att den var ganska bra. Mm. Så att här finns det ju en lågt hängande frukt att plocka, och med tanke på elpriserna så skulle jag förmoda att det borde vara ett ganska lätt beslut att hitta majoritet för. Sen har vi ju så här, vi har ett NATO-medlemskap som vi ska förhoppningsvis kunna effektuera, och vi har ett EU-ordförandeskap som inleds. Där finns det ett antal positioner som det inte heller borde vara någon svår match för höger och vänster att kunna hitta varandra. Svensk utrikespolitik har inte varit föremål för stora skiljelinjer, utan där har vi liksom en fin tradition av att jobba för frihandel och för andra, vad ska man säga, öppenhetsfrågor, rörlighetsfrågor som det också borde kunna gå att samla riksdagen kring. Mm.
Hur ser det ut för sådana här gamla traditionella borgerliga paradfrågor som underlättar för företagande, skattesänkningar, avregleringar, en mindre stat? Den nya riksdagen, är den mer välvillig inför sånt, tror du?
Ja, det återstår väl att se. Det blir ju en slags testkörning nu. Mattias kommentar som jag tycker är viktig, det är ju någonstans att om man tar Sverigedemokraterna nu som blir, alltså det omedelbara, går det ens att få ihop en majoritet på högersidan, är ju att det har inte varit frågor som Sverigedemokraterna har profilerat sig i, men det är heller ingenting som de har profilerat sig emot. Mm. Och så här, att förenkla för människor i vardagen, det borde man också kunna relativt enkelt gå att kunna enas kring. Men sen är det ju frågan om det här med stora staterna. Där är det ju frågan hur. Det är en sak att alla säger att det är viktigt med jobben och att det ska löna sig att jobba. Men som vi har påpekat på den här ledarsidan, så när det väl kommer till kritan så handlar det ju inte bara om att sänka skatter så att det lönar sig att jobba, utan det handlar ju också om att jobba med incitamenten i andra änden, nämligen bidragen. Och där vet ju 17 hur stort stöd egentligen finns i riksdagen för att fatta beslut som kan bli impopulära. Mm.
Peter, du, om vi ska ta dina specialfrågor som har att göra då med miljö och energi och sådana saker. Mm. En ny riksdag där Miljöpartiet inte ingår i majoriteten exempelvis. Hur förändras förutsättningarna?
Ja, jag tror att just på det klimatpolitiska området att det finns rätt goda förutsättningar att komma framåt. Alltså det finns ju en bred enighet i högerkoalitionen om att liksom bereda väg för näringslivets omställningsvilja, alltså tillståndsprocesser och regelverk och sånt där. Och det vill ju också Socialdemokraterna i mångt och mycket, men har ju varit tvungna att lägga band på det på grund av regerandet med Miljöpartiet. Det, liksom, det blev ju väldigt tydligt när Miljöpartiet försvann ut ur regeringen i höstas. Alltså omedelbart så gick Karl-Petter Thorwaldsson ut och älskade gruvor. Och det kom ett beslut kring slutförvaret. Det kom ett beslut kring den här surdegen med bearbetningskonstruktion för en gruva i utanför Jokkmokk. Så att det tror jag, alltså mycket av det här handlar ju om så här, kan Socialdemokraterna på något sätt trockla sig ur sitt motstånd till att sitta i samma rum som Sverigedemokraterna. Alltså jag tror att det finns sakpolitiska förutsättningar att nå rätt breda överenskommelser, men Socialdemokraterna måste vara beredda att sätta sig i samma rum som Sverigedemokraterna, annars blir, och Sverigedemokraterna kommer ju inte, alltså jag tror att det kan bli så vid vissa tillfällen att en borgerlig regering i slutändan gör en överenskommelse med Socialdemokraterna och utan Sverigedemokraterna. Men i ett inledningsskede så måste Sverigedemokraterna åtminstone få sitta ner vid samma bord.
Och det här blir ju förstås då en balansgång även på socialdemokratiskt håll, i och med att man liksom har satsat så mycket på att distansera sig från Sverigedemokraterna, att göra Sverigedemokraterna till det enda oppositionspartiet och att varje val ska vara en folkomröstning om dem. Bryter man, det måste man ju bryta loss från då i alla fall, och sitta, ingen begär att de ska älska varandra, men de måste ju ändå lätta lite på garden så att säga.
Precis, men det vet vi ju att det är ju Socialdemokraterna experter på att svänga 180 grader och få det att framstå som att det inte är det minsta konstigt.
Sen är det, jag antar att de kommer att göra en väldigt noggrann analys av väljarflödena och utifrån den här strategin nu att skrämmas mer än att tala om sina egna frågor, så är det så att man har ju förlorat i Sverigedemokraterna, men man har också förlorat i Moderaterna. Så den här skrämseltaktiken har ju fungerat, men frågan är, så här, man får vikta flödena mot varandra.
Jag noterade bara, redan idag så skrev Daniel Svedin som är politisk redaktör på Arbetet att Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna får 175 mandat tillsammans, så omedelbart korrigerar sig. Med det menar jag alltså inte att men så här, tankarna börjar redan att röra sig.
Ja, de kanske har funnits där länge, men ja, att de nämns överhuvudtaget. Är det någonting som ni tror att, vi talar om vad som blir nya möjligheter, är det några möjligheter som försvinner med den gamla riksdagen som inte är möjligt nu? Vad säger du, Tove? Alltså någonting, om vi tittar just på sakpolitiken.
Ja, bra fråga, jag har inte riktigt tänkt på det.
Väldigt bra fråga.
Nej, jag har inte
allt
tänkt
bättre.
På det.
Ja, det saknas förutsättningar att förstöra landet.
Nej, jag kan inte riktigt se det. Men om det skulle vara några, ja, men det som händer nu är väl förhoppningsvis att partierna kan bli ännu mer fokuserade på vad de faktiskt vill genomföra och söka majoriteter efter det. Det som alla partier tidigare sagt att de absolut ska göra, men sen ändå inte har förmått. Så att jag har svårt att komma på något på rak arm.
Hörrni, vi ska gå vidare och prata lite andra partier också. Ja, vi har redan nämnt våra vänner till vänster. Magdalena Andersson var behärskat besviken igår. Men vad tror du, Peter? Var inte det här en, som om det nu blir som det ser ut, en jättesmäll för Socialdemokraterna? Jag tror att de hade räknat med att vinna. Vad tror du?
Ja, det tror jag med. Och jag tyckte att det också framstod i hennes tal som att hon var lite tagen på sängen. Som att hon inte riktigt hade förberett det här scenariot. Alltså jag hade ändå förväntat mig att hon skulle gå upp och börja formulera berättelsen om det här valresultatet. Men istället agerade hon bara, inte som statsminister utan enbart som partiledare och tackade partiarbetarna för en fantastisk genomförd valrörelse. Hon tog liksom inga positioner i själva regeringsbildandet. Så på så sätt var det väldigt defensivt.
Mm. Vad tror du där, Tove? Vad blir, om vi då säger att resultatet står sig, Magdalena Andersson ändå får acceptera att det blir så. Vad blir hennes nästa spel så att säga, när Moderaterna inleder sin regeringsbildning? Kommer Socialdemokraterna agera åt något håll eller försöka lägga ut sina krokar åt olika håll? Vad tror du?
Ja, alltså, jag tror inte att de kommer att ge sig så enkelt. Det brukar Socialdemokraterna inte göra, och Magdalena Andersson har ställt in sig på att regera landet. Så att de kommer nog att försöka hitta ett underlag, och jag tror att Liberalerna står först på tur.
En liten smakbit.
Ja, absolut. Så det kommer nog att, jag tror att vi pratade om det i någon podd här för ett tag sedan också, att där kommer trycket att vara först och störst. Så att det kommer man att göra. Sen finns det ju för, man tänker för socialdemokratins del, så hoppas jag hoppas att de kommer att gå i konstruktiv opposition, vilket innebär att de kommer att vara en hård och tuff opposition, för det kommer att behövas. Och jag hoppas att de också ägnar tid åt att göra ett ordentligt omtag med sin politik. För de hade regerat slut. Det är samma känsla som efter alliansens 8 år, att det är tomt då. Och det är inte så konstigt, och i synnerhet inte när man inte har en enkel majoritet i riksdagen, utan får hålla på och hoppa fram. Det blir kortsiktigt och det blir idéfattigt. Så att, och det är ju inte så, även om jag nu håller på det andra laget då, så är ju Sverige inte betjänt av att ha en kassopposition, utan tvärtom, det behöver vara på tårna från båda håll för att det ska bli bra.
Mm. Nu var det du som nämnde Liberalerna. Då tycker jag vi ska titta tillbaka lite i tiden och lyssna på vad som sades i podden tidigare i år.
Ja, sen tänker jag så här att det är ju inte så helt omöjligt att partiet ligger nu som sagt på 2,1, att det blir några så här 2,6, 2,7, 2,8 mätningar nu i april-maj, och helt plötsligt behöver man tala om Persson-effekten, och ja, så blir det ett positivt spin, och så kanske det blir 3,2, och då är han plötsligt liksom comeback man, och då är man ju med i valrörelsen igen. Så att, nu vet jag inte om jag önskar tänka, men någonting sånt skulle ju kunna ske. Men, men Peter,
vet du verkligen inte om du önskar tänker? Jag kan säga att det gör du.
Ja, och detta formaliserades då senare till ett vad. Och det är ju så att många var ju oroliga för att Peter inte skulle acceptera valresultatet i det här fallet, utan liksom börja protestera. Men jag kan säga att igår visade han vilken stor man han var. Han kom fram ganska tidigt på valkvällen, tog mig hand och skakade hand och sa och gratulerade mig till segern. Så Peter, du erkänner att du är besegrad i det här fallet?
Ja, jag erkänner. Jag skrek inte stop the count när Liberalerna låg på 3,6.
Nej, precis.
Du har stulit valet.
Ja, men om vi fortsätter med Liberalerna då som eventuell svag länk i en högerkoalition, Peter. Du, jag såg att du på Twitter hade räknat ut då att Liberalerna inte skulle behövas för ett eventuellt budgetsamarbete. Hur har du tänkt kring detta?
Ja, men så som budgetprocessen fungerar så är det ju det största, vad säger, samlade budgetförslaget som går igenom. Du kan inte bara rösta nej till en budget, utan du måste få en majoritet för en annan budget i så fall. Och det räcker ju med att Moderaterna och Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna sätter ihop en sån budget för att den ska gå genom riksdagen, såvida inte då hela den rödgröna oppositionen plus Liberalerna enas som ett alternativ. Och det känns ju hyggligt uteslutet. Men det här blir väldigt hypotetiskt, men det kommer nog de facto att påverka det som händer de närmaste dagarna och veckorna, därför att Liberalernas förhandlingsläge är nu. Mm. Alltså de krav som de vill ha igenom, de röda linjer de har dragit, det måste de få acceptans innan regeringen tillträder. För sen är det lite kört.
Ja, sen återstår förstås möjligheten att rikta en misstroende förklaring.
Ja, precis. Men det är ju en bomb man kan fyra av kanske en gång under en mandatperiod. Inte varje gång man är på väg att bli överkörd.
Ja, det är också en sak, återstår hur oppositionen kommer att agera. Den förra oppositionen då, som alla sa inte skulle kunna göra det för man var för splittrad, visade sig vid ett tillfälle kunna avsätta regeringen. Så att det vet vi ju faktiskt inte.
Men jag föreställer mig ju då när Jimmy Åkesson då var och hälsade på Moderaternas riksdagskansli. Jag tror att Moderaterna har pratat allvar med Jimmy Åkesson om vikten nu av att inte, vad säger, skrämma Liberalerna. Alltså, och där är jag lite förvånad över hittills hur egoistisk Jimmy Åkesson har varit, eller egoistiska Sverigedemokraterna har varit. Och det känns inte alls som de har tagit någon hänsyn till det, alltså den risken för att Liberalerna ska börja wobbla igen, den kanske inte är stor, men den finns ju fortfarande. Mm. Och när det är så här tajt läge så kan det ju räcka med att det är en liberal riksdagsledamot som begår myterier.
Här förutsätter ju då att Sverigedemokraterna är ett rationellt parti, förnuftigt, som kommer inordna sig i den moderata logiken. Många skulle säga att många moderater tänker som dig, och många moderater riskerar därmed att göra ett misstag.
Ja, så är det säkert. Ja.
Vi ska fortsätta prata om Sverigedemokraterna, för ja, i Sverige pratar vi ju inte om någonting annat. Tove, du har skrivit om detta. Så ger man SD 20% i rubben för din text idag. Hur gör man det, och vem är det som har gjort det?
Ja, men där fick jag faktiskt citera Expressens ledarsida som kanske formulerade det mest slagfärdigt av alla. Det var väl en vidareutveckling av Viktor Barkrons tweet, men att S ville ha det till en folkomröstning om SD. Och SD
igen.
Igen, och SD vann. Igen. Och det är väl precis så man gör, att om man bestämmer sig för att det är det den överordnade frågan i svensk politik, så kommer fokus att vara på det partiet, och det partiet kommer att gagnas av det, därför att det kan leva upp till mycket, men inte all den skrämselpropaganda som har försökts målas upp om dem. Och då kommer, jag tror att det blir en reaktion att människor av olika skäl kan välja att stödja ett sånt parti då. Jag har hört många som både tycker att det fortfarande pågår någon form av mobbning och att man beter sig illa, inte främst mot partiet utan av respekt för deras väljare, när man då hela tiden påpekar att vi kommer inte att bry oss om er. Era röster spelar ingen roll. Och det där retar en del. Så att jag tror att så som Socialdemokraterna och Centerpartiet främst har drivit den här valrörelsen, det är så man gör för att ge SD över 20%.
Mm. För det är också så, du diskuterar också den här förutsättningen som finns, att borgerligheten gick till val för att omfamna Sverigedemokraterna, och därmed, och det skulle ha då misslyckats eftersom Sverigedemokraterna ökade. Du vill säga att borgerligheten har ju lyckats i och med att man har vunnit ett större väljarstöd än vänstersidan, och därmed, ja, det var den viktiga strategin.
Nej, men,
så att säga.
Nej, men den idén handlar ju om att fortfarande att alla skulle tycka att den här frågan är överordnad. Och det som jag har sett flera företrädesvis liberala debattörer uttryckt är att där ser ni nu att den här strategin att minska SD genom att omfamna dem, den var ju verkligen lyckad, säger man ironiskt. Men om man inte säger att det viktigaste är om SD blir större eller mindre, utan att vi får en annan väg för Sverige, vi vill ha en annan regering. Det är som två olika uppfattningar som bara seglar förbi varandra. Mm.
Ja, man pratar inte om samma sak. Jag kan för sig förstå det. Jag är ju ganska övertygad om att om man hade valt den vägen att SD skulle vara enda oppositionsparti, och man inte skulle ha pratat invandring och brottslighet, då hade SD blivit betydligt större än vad de blev idag. Ja. Och det tror jag är ganska logiskt för de flesta. Hörrni, vi nämnde Centern också. Det är ju ett parti här som har, ja, de minskade, deras lag minskade, och den breda mitten smalnar. Peter, hur illa var det här valresultatet för Centern?
Ja, Anne Lööf sa att Centern skulle ha 20% i det här valet när hon tillträdde som partiledare. Mm. Och det blev 6%. Det här är,
fast du och någon vet ju att man ska akta sig för sådana förutsättningar.
Jo, men det här får man ju ändå säga är ett superfiasko för Centerns strategiska vägval. Nu har jag inte borrat jättedjupt i valsiffrorna eller valresultatet, men det man ser är att Centern har förlorat sina kärnväljare i landsbygden, eller en stor del av dem. I utbyte har man fått en mindre klick av ganska flyktiga storstadsväljare. Så att det kommer bli en smärts. Jag tror att det kommer bli en lång och smärtsam eftervalsanalys för Centerpartiet. Mm.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Jag ska bara fråga dig, Tove, om vi hoppar tillbaka till Sverigedemokraterna igen. Det är ju så att det verkar ju som partiet fått sitt riktigt stora genombrott nu i Norrland och i skogslänen, alltså där man då ökar mer än på riksnivå. Alltså, ja, man är över 20% i Jämtland, i Västernorrland, i Norrbotten. I Dalarna går man från 21-26%. I Stockholm är ökningen mycket marginell. Man går framåt mindre än 1% i Stockholms stad. Det verkar alltså som att det är gles, eller ja, vissa delar av landet där Sverigedemokraterna går bättre. Det är traditionellt socialdemokratiska områden. Lär det oss någonting, eller vad lär vi oss av det så att säga?
Ja, jag tror att vi får fortsätta analysera och se just hur flödena har gått. Men en hel del av de här är ju då socialdemokratiska väljare. Fast jag tror att nu kommer de till Sverigedemokraterna som är, även om de har vissa frågor där de ligger nära högerpartierna, så är det ju en socialdemokrati med en invandringstwist i vissa avseenden. Så att det är, på ett sätt kan man säga att det är ett dystert besked att Sverige fortfarande är ett väldigt socialdemokratiskt land, även om en del av dem nu röstar på Sverigedemokraterna. Men det säger ju också någonting om att både Socialdemokraterna och Centerpartiet, som ju traditionellt har varit starka på landsbygd, har tappat sin position. Och det är väl ett tecken på att vi nu har fått den här, så här spänningsfältet stad-land kan ju exploateras politiskt. Det finns ett politiskt kapital att hämta där, som vi har sett i till exempel när Donald Trump blev vald till president, eller i omröstningen om Brexit för den delen också, så fanns det ju ändå sådana dimensioner som var närvarande. Och det är möjligt att den nu håller på att bli tydligare för oss vilken sorts, ja, vilket spänningsfält som det finns att arbeta med där. Ebba Busch gjorde ju ett tydligt försök med Kristdemokraterna. Exakt. Och hjärtlanden där.
Och det gick inte lysande.
Så det flög inte.
Nej, så att det är ju skilda. Jag tror vi har haft uppe det här i podden att Sverige är ju trots allt inte USA. Vi har ju inte ett flyover country där som liksom ligger så långt från storstäderna så ingen människa har sett mer än två bilar samtidigt. Liksom. Det finns ju inte den typen av, ja, ni förstår, the deliverance-orter. Liksom. Men ja, Ebba Buschs försök flög inte riktigt. En fråga, Peter, det här är förstås alltid frågan om en tolkning, men vilket mandat skulle du säga att väljarna har gett högersidan nu? Ja, Moderaterna kommer förstås tolka det som ett väldigt brett och viktigt mandat, men vad är realistiskt att säga?
Oj, det var en väldigt bra fråga. Jag tror att de borgerliga partierna har fått ett hyfsat tydligt mandat. Jag tror att det är Sverigedemokraterna som kanske kommer få brottas mest med den frågan. Alltså sen nu när de ska vara med och genomföra politik, alltså vad klarar deras väljare av att stå ut med? Alltså liksom, hur tuffa beslut kan en ny regering fatta utan att Sverigedemokraternas väljare reser på sig? Så att på ett sätt har ju liksom Sverigedemokraterna ett extremt starkt mandat i vissa enskilda sakfrågor, framförallt kring invandringen. Men i många andra frågor nästan ingenting. Alltså det är frågan så här, hur mycket vet ens väljarna om Sverigedemokraternas politik i de frågorna?
Ja, samma fråga till dig då, Tove. Hur skulle du beskriva det mandat som givits den nya majoriteten, om det nu blir så?
Jag skulle säga att den tydligaste signalen är nog liksom att jag byter regering. Vi vill prova någonting annat, och det finns ett antal. Eftersom valrörelsen i så stor utsträckning har handlat om problem, samhällsproblem där högern har problemformuleringsprivilegiet. Och det har handlat om som otrygghet, kriminaliteten. Den sortens frågor som Ulf Kristersson har kallat kärnstatens uppgifter. Där tror jag att mandatet är väldigt starkt. Men sen är det precis som Peter säger, därutöver så vet 17 och Sverigedemokraternas väljare, tror jag, de har ju inte den relation till partiet som, ja, men kanske de andra. En del andra väljare, de är ju så att säga, nästan som man skulle kunna ha partibeteckningen på dödsannonsen, för det är sån stark identifikation. Sverigedemokraterna är ett nytt parti, så där finns inte samma den sortens lojalitet att partiet har ett egenvärde, utan där tror jag att man har gett sin röst för någonting annat, och sen så får man väl se liksom hur bra det där andra blir. Men jag tror att Sverigedemokraterna ska inte förvänta sig att de har lojala väljare. Och man kan också titta på, när man tittar på de här resultaten i en del lokala val, så kan man säga att en del av de partier som har blev väldigt stora förra valet i Göteborg till exempel. Vad heter det här?
Demokraterna.
Ja, precis. Och sen fanns det något, en annan ställe där det här sjukvårdspartiet kom och tog jättemycket. De har ju pyst ut nu det här valet. Och där kan det ju, den risken vill ju förstås Sverigedemokraterna inte ta, att det blir pyspunka bara för att de ger sig i kast med riktig politik, så att säga. Så att de är ju i en, på ett sätt, gyllene bur nu. De har det här stora stödet, men nu måste de försiktigt hantera det här så att det inte rinner dem ur händerna.
Mm. En tanke där, det har ju föreslagit då att Sverigedemokraterna är upplåsta, och det fanns ju en del av oss som trodde att de skulle börja pysa ut när liksom invandringspolitiken kom mer i kommunerna efter 2015 och ändringen då. Det verkar ju trots att Sverigedemokraterna har ganska lojala väljare som jag kan tänka mig präglas av en del, vad man kallar det, resentiment eller revanschism, eller alltså att man känner sig illa behandlad av ett etablissemang i ganska många frågor, så att om man då håller man sig kvar vid sitt parti ganska länge trots allt. Hur starkt tror du de känslorna kan vara i Sverigedemokraternas väljarkår, Tommy?
Jo, men jag tror att de är starka, och det är också därför att de har ju hämtat ifrån hela skalan nästan. Nu tog de väl det här valet från alla partier utom Miljöpartiet. Men från höger och vänster så kommer ju en ansenlig del. Och där är det ju, skulle jag säga, mer det sentiment som handlar om någonting förlorat. Något som har gått förlorat, snarare än att liksom säga att man ser invandrare som ett hot. Det finns ju också såklart. Mm. Det är många som kopplar ihop och säger att nu har Sverige blivit sämre, det beror på det här. Men snarare det här liksom, som värdeorden som Sverigedemokraterna har haft, som handlar om trygghet och tradition. Det är sådana ord som inte har varit vårdade av de andra partierna. Så det finns absolut en, tror jag, stark känslomässig igenkänning i det som Sverigedemokraterna säger. Mm.
Peter, samtliga borgerliga partier backar av de alla allianspartierna. Den samlade borgerligheten är mindre än, jag vet inte när den varit så här liten. Vad ska vi göra åt det?
Ja, vad vi ska göra åt det vet jag inte riktigt, men jag tycker inte att det är något liksom stort misslyckande. Alltså, jag tycker att det är ganska anmärkningsvärt att Moderaterna får nu drygt 19%, eller ser ut att få drygt 19%, vilket är ungefär i det härad där liksom Moderaterna låg under 90-talet, början av 2000-talet. Och att kunna ligga kvar där samtidigt som det har seglat upp ett annat 20%-parti på högerkanten, det är ju faktiskt en prestation. Så jag förstår att somliga borgerliga liksom beklagar att det har blivit den här nya sammansättningen. Men alltså, det är en enorm prestation att liksom under den här mandatperioden som har varit formera en ny koalition och ta en majoritet när liksom ett borgerligt parti har fallit ifrån.
Tor, vad säger du? Går Peter åt Bagdad-hållet här, eller har han rätt?
Nej, jag tycker att det är stora delar bild som jag delar också. Men sen är det klart att jag tror att Sverigedemokraterna är så pass stora. Det har ju dels det här som vi var inne på nyss, så att förmågan att fånga upp känslor. Jag tycker det är ju någonting som vi diskuterade på den tidigare höstas, den här boken av Katarina Berling och Cecilia Garme, som försöker tala om det här, liksom, den här känslan av någonting som har gått förlorat. Det har varit en känsla som inte har ansetts fin, utan det är sånt man ska lägga bakom sig och blicka framåt. Där finns ju ett politiskt ledarskap som man behöver ta i att inte stämpla ut känslor som förbjudna eller illegitima, men att då ta människor i handen och säga att ja, okej, jag förstår att det här känns jobbigt, men också att ge perspektiv på vart vi är på väg. Så det är det ena, men sen är det ju också alldeles uppenbart det som upptar så stor del av valdebatten, segregationen, parallellsamhällena, allt det som är delvis en följd av en migration som vi inte klarade av att möta på ett bra sätt. Och där lämnade ju 7 partier walkover under lång tid, och det betalar ju de fortfarande priset för. Det är tveklöst så.
Men för att återknyta till den tidigare diskussionen om vad har Sverigedemokraterna för mandat av sina väljare. Alltså, på ett sätt har de ett svagt och sakpolitiskt mandat, men samtidigt genom den här liksom känslomässiga gemenskapen med sina väljare så har de ett enormt starkt, alltså inga jämförelser i övrigt, men det påminner ju liksom lite om Donald Trump. Alltså Donald Trump kan leda sina väljare över en klippkant och de hoppar gladeligen efter. Och jag tror att så länge Sverigedemokraterna klarar av att värna den där känslomässiga identifikationen hos sina väljare så kan de, har de råd att göra ganska mycket.
Mm. Och också hur omvärlden förhåller sig till väljarna, ja, också givetvis. Hörrni, avslutningsvis, ni ska få guida våra lyssnare. Vad är det man ska hålla utkik över nu i dagarna som kommer? Vad tror ni blir viktigt i form av personer, möten, tolkningar, analyser? För att liksom, ja, den process som kommer nu. Hur tänker du där, Peter?
Jag tänker mycket på det sista mandatet. Mm. Blir det 175-174? Eller blir det 176-173? Eller kanske till och med 177-172? Jag tror att det mycket talar för att det kommer tippa över och bli 176-173. Och det ger ju en helt annan buffert för vad säger, bångstyriga medlemmar eller ledamöter för vissa partier eller inre konvulsioner i Sverigedemokraterna eller vad det nu är. Det finns lite fel marginaler. Mm.
Det får vi veta senare i veckan. Tove, vad håller du spaningen på?
Nej, men dels det är ju onsdagen blir någon slags, ja, det är D-Day. Och får ju påminna här, just det här med att inte ta ut glädjen i förskott, att förra året så förlorade ju, vad var det, SD förlorade ett mandat i Centern där i allra sista skedet. Så att det är mycket som kan hända alltjämt innan man har sett hur de där mandaten faller ut. Men sen så är det ju, jag tycker att det är bra att man redan på högerkanten då sätter igång och för samtal och försöker se vad som går att åstadkomma, så att man, och att det är ingenting som man hymlar med heller, utan jag tycker det är en framåtlutad position. Och sen kan man ju såklart hålla ögonen på Aftonbladets ledarsida. Det brukar vara en säga väldigt mycket. Man kan läsa mellan raderna och se vilken typ av spin som man vill försöka få igång ifrån den innevarande regeringens sida. Mm.
Läs Aftonbladets ledarsida, dock bara mellan raderna. Stort tack Tove Livendal och Peter Wemblad för att ni ville komma och prata med mig idag.
Tack!
Och tack till er som har lyssnat också förstås på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara mig på ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter som alltid Jesper Sandström. Jag heter som alltid Andreas Eriksson och jag hoppas som alltid att vi hörs snart igen.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.